Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Har jag äran att hälsa er alla hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt med Sektpodden. Emma Genbeck heter jag, har en gång i tiden varit medlem och pastor i Knutbysekten. Och idag så jobbar jag som sjuksköterska och jag har den här Sektpodden tillsammans med dig, Rigmor.
Rigmor Robert, läkare, psykoterapeut, analytiker.
Ja, härligt. Sitter vi här igen, solen lyser. Och
mellan hägg och syren.
Ja, precis. En härlig tid nu. Ja. Älskar våren, verkligen. Ja, vi har talat om sekter, men alltid från mellan himmel och jord. Och idag så tänkte vi faktiskt ägna oss åt det riktigt storskaliga, eller hur, Rigmor?
Alltså jag har ju ägnat mig lite grann på senare tid åt gamle Juri Besmenov.
Ja, som ju självklart alla vet vem det är, eller? Som vanligt så har du någon sån där konstig filur som ingen vet vem det är. Men som har intressant kunskap och... Ja, berätta, vem är Juri?
Juri Besmenov. Han var... Jag tycker det är lite intressant nu med Ryssland och problemen runt Ukraina och alla spekulationer runt Vladimir Putin, vem han är och vad han tänker bakom sitt stone face i det här läget. Och då är det så att Juri Besmenov var precis som Putin utbildad för jobb inom KGB. Alltså spionunderrättelse, hemliga polisverksamheten i Sovjet. Mm. Och Juri är född 1939. Mm. Och han levde inte längre än till 1993. Så han dog när han var 53 år. Mm. Men det var så här att han var intresserad av språk. Lärde sig asiatiska språk. Och blev duktig på... indiska språk, hindi. Och det gjorde att när han sen gick ut i sin KGB-tjänst så var han officiellt journalist. Men han var egentligen en så kallad KGB-agent.
Det var hans täckmantel var journalist, kan man säga så?
Ja, vilket det ofta är. Det vet vi att stormakter och makter med... imperieanspråk kanske på växa, så är ju ofta ambassadernas personal också delvis en slags spionverksamhet, att man fiskar upp underrättelse och så vidare. Mm. Och i Sovjet var detta satt i ett sånt system. Man berättar i någon intervju till exempel att det var hans uppdrag när det kom gäster att man skulle hålla dem berusade hela tiden. Så att...
Ja, men det såg jag, du visade mig något klipp där, det var ett bord som dignade med vodkaflaskor.
Ja.
Ja.
Det var ju ett sätt då. Men han tyckte så mycket om människorna i Indien. Och så kände han att han var där i uppdrag och var utbildad för någonting som kallas ideologisk subversion. Och det är det vi ska prata om idag. För det är så sektmässigt hur man liksom värvar inte bara personer, utan man värvar en hel befolkning över till ett aningslöst tillstånd där det här landet, den här nationen, är sårbar för att helt enkelt få tas över med ett inflytande. Det var så bland annat har han förklarat ibland att man till exempel de här staterna i Östeuropa som ingick i Warszawapakten, att man efter kriget utsatte dem för en sån här påverkan.
Mm.
Men han hoppade av. Och hur kan man hoppa av när man är del av KGB? Det är inte enkelt. Men han var ju i Indien. Och han hoppade av 1970. Då var han 31 år. Och det här var ju hippietiden. Så han gled ut från en sammankomst och hade ordnat med både lösskägg och en lång peruk. Och så satt på sig så här lite, du vet, hippiekläder. Och gled ut till flygplatsen i, jag tror han var i New Delhi. Och därifrån vidare till Grekland. Där han gick in på amerikanska ambassaden och begärde att han ville vara avhoppare.
Mm. Det låter som defektor. Som en spännande film som man skulle kunna titta på.
Nej, det är lite grann som Ed Snowden.
Ja, men jag menar det. Mm. Så här. Men alltså, jag tänker på subversion, eller subversion då. Mm. Underminering, kan man översätta det med det eller?
Omstörta. Underminera, förändra på ett manipulativt sätt.
Mm.
Till det landets nackdel och till de här agenternas fördel utan att det märks riktigt.
Mm.
Och det var det som var. Och, då, och när han kom då så blev han ju naturligtvis testad, frågad och så småningom så bosatte han sig i Kanada och gifte sig och bildade familj där. Och, men han blev väldigt undersökt så att han inte är en så kallad dubbelspion som säger att jag är avhoppare men i själva verket inte är det. Men han använde tiden i väst till att förklara hur det här går till, vad han hade lärt sig, hur man hade jobbat och det som gör att jag tycker det här är intressant. Sovjet har ju kollapsat numera, men han refererar ju, så säger han, det här är ingenting nytt utan det finns ju ett kinesiskt verk, faktiskt översatt till svenska, som heter Krigskonst, skrivet av, man kallar författaren för Sun Tzu. Och där finns egentligen hela den subversiva metoden beskriven.
Redan då alltså?
Och det här är ett verk som då är skrivet för 2500 år sedan. Så det är hur gammalt, vilket jag tycker är, alltså det betyder ju att nationer i krig har använt den här metodiken.
Mm.
Men här fick vi den tillämpad, hur, eller veta hur det tillämpades i Sovjet.
Men alltså, fattar jag det rätt som att man använder den här metoden för att i vad ska man säga, allra slutänden skapa diktaturer?
Nej, skapa en slags lydriken.
Ja.
Mm. Alltså i den här krigskonsten så säger man att spränga broar, riva broar, bränna egen mark, skjuta skott, blod. Det är tarvligt, det är dålig krigskonst.
Mm.
Den finaste krigskonsten, den är, och så jämför han de japanska och kinesiska formerna av stridskonst, martial art. Så säger han, ja men om jag är en karateka eller en judoka eller aikido, så är Och jag har en motståndare som är mycket större och starkare än mig. Så det är ingen bra idé att bara ställa sig och brösta upp sig och försöka knuffa bort motståndaren som är mycket i en annan viktklass än jag själv är.
Mm.
Utan vad man gör istället att man använder attacken till att få med sig motståndaren och sen svepa honom eller henne i en attack. Så man liksom använder anfallarens egen energi till dess eget fall och så tar man över.
Mm.
Så han jämför det här med ideologisk subversion. Mm. Och det intressanta är ju också då att det här är ingen kort, snabb process.
Mm. Men alltså det låter ju som det man brukar kalla för psykologisk krigsföring.
Ja.
Och som, när vi pratar om det här i sektpodden så tänker jag ju genast naturligtvis på sekter i alla dess former. Och jag har ju förstått att det du kommer presentera för oss nu är ju väldigt likt många gånger det som sker även i en mindre grupp, en sekt eller ja, vad det nu är för någonting. Det är samma metoder.
Det är det som jag tycker är så intressant.
Ja, eller hur?
Ja.
Väldigt intressant. Och hur lång tid vill du avslöja redan alltså, nu hur lång tid det tar?
Ja, vi ska göra det. Ja. Därför att det är just en taktik och en metodik som är så väldefinierad.
Mm.
Och man räknar med att den tar 25 år ungefär.
Mm.
Och den är indelad i 4 faser innan man når sitt mål och har fått det andra landet liksom i sitt eget våld.
Mm.
Och den första fasen, den pågår i 15-25 år kan den pågå. Så det här handlar om att påverka en hel generation. Och den här är då det här sättet att manipulera befolkningen. Då inriktar man sig på de som är unga.
Mm.
Formbara som när man söker ideal och är ungefär som vi brukar säga
precis man är som man är en sekt
ja, att man är i riskzon och blir värvad just kanske under studentåren och så och det är likadant här då men sen har man då en man liksom korrumperar de yngre genom att försöka liksom leda in dem på väldigt liksom ytliga bort ifrån, när du och jag har pratat om de stora beprövade religionerna så är det ju det här min favorit alltså den gyllene regeln att man inte gör mot någon annan det man inte vill bli utsatt för själv men då kan man till exempel använda den här tekniken att man istället gör människor skaffa de förebilder som är lite coola som är lite fräcka som är lite hänsynslösa oberoende, kanske håller på med droger eller, men allting är liksom som en axelryckning men på ett ganska själviskt sätt här är det inte tal om att vara bussig och hjälpsam som, helt enkelt
som tänjer på gränsen helt enkelt till det omoraliska och det oetiska, kan man säga så?
Verkligen,
verkligen
och, vi var ju inne
och
på
glamorisera
det
dem
precis så, precis så. Okay. Vi var inte vi inne på det för ett par dagar sedan för ett tag sedan när vi pratade om den här ukrainska författarinnan, vad hon nu hette i efternamn, hon hette väl Oksana i alla fall i förnamn.
Ja, just det. Mm, mm.
Hon beskyllde ju rysk litteratur för att liksom ha lärt oss att tycka om den som inte har moral och den som inte är hjälpsam. Och
sympatisera med boven helt enkelt i dramat.
Ja. Hon tyckte sig se det i rysk litteratur, men det kan man väl se.
På tal om det så vad jag kommer att tänka på, det går ju en ny Netflix-serie om Clark Olofsson.
Ja.
Bankrånaren, alltså Stockholmssyndromet, du vet. En serie som Jonas Åkerlund har regisserat. Och som just där man har just tagit upp problemet med att man att man glamoriserar en bankrånare, någon som inte var någon
han var med vid ett polismord också hans kompan och han håller på med knark drogsmuggling och
ja men han var i alla fall inte någon det är inte en person som man liksom vill att unga människor ska se upp till, tänker man i alla fall, tänker jag. Men att man, och därför har man pratat om just det problematiska som blir när man gör en serie som kanske då till viss del glamoriserar eller lyfter fram en person på det sättet. Och det, Var ett exempel bara på vad som sker.
Ja, men det, jag, tycker det, jag tycker det är ett jättebra exempel som du tar. Och då tänker jag tillbaks till den här tiden när Besmenov var aktiv och sammanfaller ju en del med min egen, mina unga år.
Mm.
Och då fanns det en bok som faktiskt har kritiserats och analyserats lite med en ny vinkel nu för tiden. Och det är, den heter Catcher in the Rye.
Mm.
Det var Salinger som skrev den. Och den har varit en kultbok för unga människor.
Mm.
Räddare i nöden tror jag den heter i, på svensk översättning.
Mm.
Men jag blev ju liksom fascinerad av Salinger. Så jag skickade ju efter de här Raise High the Carpenters, ett en bok. Och alltså, till Esme ja, med solkighet eller vad det var, någon heter. De står nog där bakom dig skulle jag tro. Men, och då har man idag sagt att men varför blev Holden Caulfield verkligen en hjälte? För att det är en tonårskille som är i ett depressivt tillstånd. Och när man analyserar det lite grann om Egypten och han skulle ha någon tenta om Egypten, man förstår inte riktigt vad den tentan har i sammanhanget att göra. Och så är det några som har jämfört det med att egentligen är det som anspelningar på invigning i guess what? Frimureriet.
Mm-hmm.
Där man hela tiden håller på med de här egyptiska ritualerna och pyramiden och det seende håresögat och så allseende håresögat. Och så. Och han är just den här coola, ironiska, ja, men lite kul uttryck sådär. Så jag har tänkt ibland att det där är en antihjälte som faktiskt blev en kultbok. Och sen har den funnits med i fickan eller intill på något sätt. Till exempel den här killen som sköt John Lennon.
Mm.
Han hade den boken. Ja, och det var någonting med den här som sköt Ronald Reagan, fast han överlevde. Det var också någonting med den här.
Mm.
Så den här, och då kan man tänka att en sån här person som Yuri Besmenov kunde ha ett sånt, kunde anföra det som ett exempel på.
Mm. Mm. Men så det är alltså ett sätt att vända på begreppen, kan man säga det, i sakta men säkert, och att göra egentligen det omoraliska till nästan till moraliskt, eller till någonting som inte...
Ja, men inte till moral, utan göra det omoraliska till ledstjärna och livsstil och inre attityd.
Okay.
Så man bryter ner det, och då kan man väl säga att prototypen bland sektledare som har kommit med, det är ju gamla Aleister Crowley, som hade den här Golden Dawn, och som hade en tes att, som på svenska kan man översätta den till, gör precis vad du vill, strunta i vad det betyder för andra, vad det orsakar andra. Alltså samvete, nej det finns inte. Gud, nej han finns inte. En yttersta dom någonstans, ytterst i, kallar inte det tidens ände, utan jag ser det som ytterst i vårat tänkande och i att yttersta domen pågår hela tiden någonstans i bakgrunden. Träna bort det. Bara ta för dig. Hela den här som är en del kallar nyliberala attityden.
Men det kan man ju jämföra, jag tänker på sekter vi pratar om, för att i en sekt så börjar man ju oftast kanske i en mer moralisk, om vi nu pratar om moral, ände. Och sen sakta men säkert. Så, för det som vi brukar säga, ingen går ju med i en sekt. Man går ju med i någonting som man tänker är bra från början, de allra flesta i alla fall. Och sen så sakta men säkert så på något sätt så bara tippar man allt över ända. Och sen så blir det som var rätt, blir plötsligt fel och fel blir rätt, och det blir helt upp och nervänt.
Mm.
Och så slutar det i de här som vi har sett i så många sekter med sexuella utnyttning och pengabegär,
utsugning,
ja, men precis, eller och våld kanske, och att barnen blir utnyttjade eller att de misshandel och så vidare, i en helt annan ände än vad man då började. Men det där är ju Knutby-sekten ett ypperligt exempel på någonting som började i en helt annan ände, med människor som kom dit för att göra någonting gott och sen så i slutändan så... Ja.
Alltså det är väldigt likt. Mm. Det är kul att du känner igen dig i den parallellen faktiskt. Och då gäller det att ta kontroll över det här fallet, helst hela befolkningens sinne. I alla fall den yngre generationen som nu kommer och ska ta över makten och sitta i ledande ställningar om 15 år kanske. Och vad är det som är viktigt? Jo, bara ta över media. Mm. Man koncentrerar sig på det och också då manipulerar journalister, skribenter, mediaföretag så att man får liksom den typ av information och kontroll på det till befolkningen. Så det är ett tidigt stadium att när man ska vända det här långsiktigt.
Men då, när du säger media, då tänker jag ju idag så har vi ju media är liksom, ska man säga, det finns ju så mycket mer inom media idag utifrån att vi är ett informationssamhälle med influencers, poddar, vi sitter här och kan göra det här utan fråga någon om lov, på att säga. Så det sprids ju så mycket information från alla håll. Vad har det för betydelse i den här processen?
Alltså jag tror inte att poddar och sociala medier har så stor genomslag som de traditionella medierna. Även om de numera ligger i få som köper papperstidningar. Jag läser dem ju på datorn. Men, det kan man väl säga, så länge internet är fritt. För det är ju det man är orolig för. Mm. När det blir en sån här takeover. Jag tror att om du lever i Nordkorea som har haft ett nära förhållande till Sovjetunionen just så tvekar jag om att de har ett fritt internet.
Nej, precis. Det stämmer ju. Och det vet vi ju när vi pratar om Ryssland idag så hör man ju dem. Man får information om hur det fungerar naturligtvis idag.
Ja. Och vad hör du då?
Nej, men att man inte just har ett fritt samhälle där man får just uttrycka vad som helst eller man inte får ta del av vilken information som finns på, till exempel på internet.
Och då är man, befinner man sig i ett land där det här greppet verkligen gäller. Fast Ryssland idag inte ska räknas som en kommunistisk diktatur så ser du hur de... Och att man... De här analytikerna som förstår sig på Ryssland, de menar ju att mycket av sovjetkulturen finns kvar i dagens Ryssland. Mm. Och att det märks att Vladimir Putin har den här utbildningen inom sig och det sättet att jobba och leda.
Mm. Ja, precis. Men media är ju ett sånt maktmedel i samhället. Men jag tänkte på någonting annat. Hur är det med, som en sån sak med skolor? Du pratar om att de försöker att värva alltså, eller få med sig de unga. Då måste ju skolväsendet vara väldigt viktigt.
Ja,
vad gör man? Har man någon strategi där?
Ja, ska vi beskriva själva metoden?
Ja.
Jag sa att det går i fyra steg.
Ja.
Och den första stegen, det kallas helt enkelt att man demoraliserar samhället.
Mm. Och det är det vi har pratat om nu, eller börjat prata om, att man...
Ja, moral. Mm. Vad tänker du på då?
Moral, jag tänker någonstans att det handlar om rätt och fel. Men jag tänker också att det är ett ord som idag är ganska laddat med någon slags tråkighetsstämpel, vad ska man säga? Att prata om moral, man pratar om moraltanter eller moralpredikningar. Det är liksom nästan ett negativt ord idag. Istället för något positivt som står för något som är sunt och rätt och bra och positivt. Så jag vet inte. Så.
Och det är i själva verket ett exempel på vad man försöker åstadkomma vid en sån här demoraliseringsprocess, den här långa processen. Så det är ett exempel att man försöker ändra språket. Mm. Så det som är något fint... En människa med moral, det är en människa man kan lita på. En människa som är bussig, en människa som är trofast, står för sitt ord, inte luras, inte självisk på ett negativt sätt. Det är ju det som det egentligen står för.
Mm.
Men då har man liksom fått en skruv, en twist på det idag, så att det är häftigare. Och har varit lite ute i utkanten och har lite erfarenheter av brott och Alltså då... Mm. Så det är ett bra exempel, tänker jag. För men de kallas i alla fall den engelskspråkiga litteraturen. Han blev ju engelskspråkig, vår vän Juri Besmenov. Men då pratar han om att man börjar demoralisera i första hand de unga då. På, när du pratar om skolan så är man i tankevärlden, i liksom idéernas värld. Så att i skolutbildningen, säger han, så försöker man successivt att dels istället för att ungarna ska lära sig matematik, fysik, kemi,
grundämnena,
biologi,
liksom.
Mm. evolutionsläran. Mm. Om man liksom ska, om man tar fakta, försöker man istället att driva undervisningen mot att det ska vara mer liksom om identiteter kanske, och mer om socialt arbete och mer liksom diffus historia. Då kanske man ska gå in och försöka driva in på någon ganska oväsentlig del av historien, och så förstår man upp den, så
man försöker, man styr historien helt enkelt, vad de ska ha med sig.
Ja. Och vad är resultatet man vill uppnå? Jo, man vill att den här generationen då ska vara lite slapp helt enkelt, inte ha så tydliga förmågor att skilja på, använda logik, kan veta så mycket, utan på det viset blir mer lätt manipulerad,
lättledda och lättföljare.
Ja, och att de rycker på axlarna lite grann, men det där är i alla fall ingenting som jag förstår mig på, och så låter man det.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Bara.
Ja, men också så att man försöker du smyga in den liksom då korrekta politiska åsikten som man då tycker det är, till exempel i undervisningen, eller den rätta religionen, eller alltså sådana grundstenar, kan man säga.
Ja. Religionen är ett annat av de här ämnena som den här metoden inriktar sig på.
Ja.
Och då försöker man att förlöjliga religionen, och det är ju liksom ingenting. Och de gamla bibliska berättelserna, nej, det är ingenting. Så man istället försöker man att vrida engagemanget mot underhållning och något kommersiellt. Och liksom, så man vill ta bort det här. Vad handlar religionerna om? Jo, men det handlar om att uppleva någon slags mening i tillvaron, mening i livet. Finns, man har den här bilden av då yttersta domen som vi var inne på, att det visar sig. Mm. På något sätt så ska det komma fram vad man har gjort. Och i asiatiska religioner pratar man om karma. Det är lite samma sak, att det man gör gott, det på något sätt bidrar till det goda i det stora sammanhanget.
Mm.
Och gör man, parasiterar man eller är kriminell och antisocial, så bidrar man till någonting som förstör.
Mm. Men jag tänker på när det gäller religion, om man tittar på diktaturer som har funnits, så har man väl ofta kontrollerat religionen så att man får vara religiös, och man ska vara religiös, men man ska vara det på de premisser som man bestämmer. Och så gör man religionen till en fyrkantig låda. Här får du hålla dig, men inte utanför.
Är det så? Ja. I Sovjet var det ju tvärtom. Den är ju ateistisk. Du skulle tro på Marx. Du skulle inte
Jag tänker på Kina då, till exempel, där man får underjordiska församlingar. För att du får vara kristen, till exempel, men då får du vara det på liksom... på regimens villkor liksom, och deras kyrkor är okej, men inte på ett andra, så att man skapar då ett sätt. För jag tänker att det är lite sektlik, nämligen, tänker jag, att det här, att i en sekt så får du, ska ju ha en tro, det är ju om det är en religiös sekt, men du måste tro som vi gör och du måste utöva den på det här sättet.
Fast bara Kina är ju inte tanken. Ett kristet land, utan nej. Det är ju ett marxistiskt land. Mm. Du menar att de tillåter religiösa församlingar inom vissa ramar då?
Ja, men precis. Ja. Det kan också vara ett sätt att hålla, låta som att man tillåter någonting fast man inte gör det.
Jag förstår.
Att man kan ta kontroll över det. För så kan jag tänka att det sker, att det är så det funkar i sekter.
Ja.
Att det låter som att det är fritt, men egentligen har man kontroll över någonting.
Mm. Mycket, mycket möjligt. Man vrider runt det. Vi har ju pratat om framgångsteologin som just var ett amerikanskt inflytande som kom med livets ord till Sverige.
Mm.
Men om vi går tillbaks till Yuri Bezmenov, så kom ju han från Sovjet. Och där var det ateistiskt. De stängde ju kyrkor och gjorde om dem till andra användningsområden. Och vad är resultatet man vill uppnå? Jo, men det är väl det där att inte... Nej, men det spelar ingen roll. Det finns inget efter detta. Det finns inget större sammanhang. Mm. Utan det här att människan känner sig ensam och då blir man mer lättstyrd.
Ja, jag ska säga, för man tar ju hoppet från människan också då.
Ja, precis.
Och då tänker jag att då blir framtiden väldigt mörk. Och då kanske man inte bryr sig lika mycket om vad som händer och vad som sker.
Nej.
Och så blir man ett lättare byte för...
Och det är ju vad det här går ut på. Det går ju ut på att liksom distrahera den här nya generationen från att vara aktivt med i det politiska och se konsekvenserna av det ena och det andra, vara i en fri debatt, gå igenom och bryta uppfattningar mot varandra så att alla är med på att förstå vad det är som händer.
Mm.
Utan istället distrahera till det här som han då kallar till ytliga.
Mm. Men jag tänker också, jag tänker på om religionen skapar en hopplöshet, eller inte religionen, men avsaknad av religion skapar en hopplöshet, kan andra saker då som när man målar upp mörka scenarium av framtiden på olika sätt också vara ett sätt att skapa en hopplöshet så att man liksom blir passiv?
Ja, men man målar nog inte upp mörka scenarier av samtiden i den här fasen, utan det vill man ju liksom liksom underminera det samhälle som de här personerna kommer ur och har växt upp i. Och så kommer man istället med locktonerna, i det här fallet ifrån kommunismen, och alla är lika och vi har jämställt och bra, och så det var väldigt tydligt för min generation att kommunismen idealiserades ju. Så tror jag han jobbade. Men annars har du helt rätt i att det här med man påverkar media förstås, som vi sa, och manipulerar det som skrivs, så man försöker liksom omrikta uppmärksamheten till det som egentligen inte är så viktigt. Och så fortsätter man på det sättet att få människor mer lättstyrda. Kulturen överhuvudtaget går de in för väldigt mycket i såna här subversiva metoder. Och sammanfattningsvis så går det ut på att man ska håna och traditionella värderingar och sammanhållning och så vidare. Så man ska liksom se ner på sin egen kultur. Va? För att underminera...
Bryta ner kulturen så att den inte blir så...
Så att den inte är viktig.
Men när du säger kultur, då tänker jag på en sak som jag tänker utifrån våran samtid. Så tänker jag på det här med... Nu kommer jag återigen in på det här med influencers och Facebook, Instagram, TikTok, allt vad det nu heter för någonting. Där du har ett sätt att nå ut och påverka. Och idag är det ju, jag menar, modeflugor är ju någonting som finns. Alltså vi styrs ju hela tiden åt olika håll. Nu är det det här man ska titta på tv. Nu är den här åsikten man ska ha om det här. Nu kommer det här och nu ska du ha de här typerna av uppfattningar eller vad det kan vara för någonting. Och det känns ju som att så har det ju väl alltid varit mer eller mindre utifrån att... men idag så finns det så otroligt stor megafon för att få ut de här olika åsikterna, eftersom vi har internet som bara pumpar ut information och som unga människor sitter och
Det är precis det han säger. Han säger så här till och med, att folk tror att KGB ägnade sig åt spioner, ungefär som James Bond med klocka med en teknik och resebilar och så vidare. Men han säger att spionverksamhet, det är bara mellan 10-15%, och då menar han både med vad gäller personal, vad gäller ekonomi, vad gäller tid som man ägnade sig åt KGB. Resten var det här som vi beskriver nu. Alltså en tyst, långsam påverkan av befolkningen ute i vissa länder som man då fokuserade. Det var det han ville förklara, hur det här går till. Men sen ger man sig också då på strukturerna i samhället. Och då betyder det till exempel att man ger sig på och lobbar, gör lobby för lagstiftning som inte riktigt har att göra med det här vi kallar det moral. Det som är rätt och det som är fel och det som är rättvist och så. Utan man gör lagar som inte folk känner igen sig riktigt i. Varför det finns det en lag för det där? Och på det sättet underminerar man också tilltron till vårat rättsväsende. Och på samma sätt så går man vidare i när det gäller tryggheten i samhället. Att man liksom kan utmåla polisen som grisar och lite grann de kriminella. Du var inne på Clark Olofsson som, de är ju ändå hjältar och självständiga och kul typer. Men titta på dem där. Så att man liksom också där försöker att ta bort det som är att lita på, bygga upp ett samhälle där vi ska känna oss trygga och säkra.
Ja, men jag tänkte på när du och jag pratade om det lite grann förut, just det här att när man bygger lagar och ordningar och när man undrar varför eller inte riktigt förstår, så får man till svar lite grann att så här ska det vara. Att det finns liksom, man får inte riktigt förklaringar, utan det är på något sätt så här ska det vara. Och det är ju väldigt likt sekt när det har gått en bit.
Ja, men ni fick ju mycket sådana konstiga regler som ni anpassade er till.
Ja, nej, men alltså man blir ju avtrubbad till slut i sitt ifrågasättande. Och då blir det till slut bara, det är bara så här det ska vara. Därför att man kanske har försökt ifrågasätta och fått väldigt mycket tillbaka.
Vad då har man fått tillbaka för något?
Alltså, ja...
Repressalier.
Ja, precis, rätt ord, jag hittar inte, men ja. Och då till slut så slutar man kanske att ifrågasätta på det sättet därför att det blir obehagligt. Och då tänker jag att det är väl på något sätt dit det här ska leda så småningom, det du pratar om, tänker jag, men, väl i så fall. Att man inte ifrågasätter, utan överheten sätter lagar och ordningar och vi får bara följa det. Ja. Så här ska det vara.
Ja, i tro att man är på väg till någonting bra. Så man blivit osäker, man följer trender, man följer med liksom modetrender, man blir mindre och mindre självständig. Och så inrikespolitiskt vill man också då, försöker man skapa motsättningar mellan minoriteter eller subgrupper, så man vill liksom att grupper ska vända sig mot regering och riksdag, och man försöker hela tiden underminera att man istället känner sig beredd att ta ett politiskt uppdrag eller gå in och föra fram sin mening, utan istället så är det de här icke-valda grupperingarna med icke-valda människor, kanske journalister till exempel, eller influencers som folk följer. Man får följare som det heter för tiden. Det här var ju 40 år sedan han var aktiv med sina föreläsningar och sina som jag har gått in för och visat dig.
Ja, men det är det som är lite intressant, att han talar om det då kan vi titta vad har det varit även någonstans idag.
Ja, faktiskt. Och sen säger han också att det här, även utrikespolitiskt, så försöker man liksom att dilla i de här länderna, att nej, men ni behöver ingen militärmakt därför vi kan skydda er, utan här är det fred och vi är ju vänner liksom, så att ja, det är bara, och den där lite naiva, jag tänker att ett lands försvar är lite grann som immunsystemet. Om man har ett fungerande immunsystem så står man emot en infektion och man läker ut den ganska snabbt och kroppen liksom stöter bort det som är skadligt för en. Och här försöker man istället att ta bort immunsystemet. Mm. Mm. Då ska man inte ha något eget försvar, utan då kan man liksom, ja, så jobbade. Mm. Så fick han jobba när han tillhörde det här.
Mm. Men ja. Du kanske kommer till det, men jag tyckte att en väldigt intressant steg i den här första demoraliseringen, mm, det var ju det här att man att upplösa fasta relationer. Ja. För det är ju så otroligt likt.
Ja. Har vi inte pratat om det?
Det har vi pratat om massor av gånger, att det är verkligen ett steg i att...
Då ska man hellre sitta på nätet och titta i sin telefon. När barn och ungdomar sitter med nätet så kan de ha sina grupper och så kan de plötsligt skriva elaka saker. Därför att det är en sak att säga något elakt till en person när man ser att hon eller han blir ledsen. Mm. Men när man bara skriver ner lite kul så här, så visar det sig att det här är ju, det kan gå jättedjupt i att vara väldigt skadligt när barn och ungdomar sitter med det och blir... Man kan ju nästan känna av det själv om man läser elen. Mm. När ni på sektens tid skrev fullständigt vidriga saker om mig på nätet och folk visade mig vad det stod, så var det ju otäckt. Mm. Det sitter kvar.
Och klart.
Mm. Ja, och det där är också ett sätt då att inte låta människor vara nära varann på ett förtroligt sätt, utan man försöker, precis som i Sovjet, där fick ju ta hand om barnen. Det ser de säkert i Nordkorea och jag förstår i Kina också. Stora barnstugor, kollektiv, föräldrarna ska jobba hela tiden. Mm. Vi tar hand om barnen. Mm. Och då får man ju individer som inte är vana att prata förtroligt med sina närmaste. Mm. Så det är helt
så fungerar rätt. Bra i grupp helt enkelt.
Ja. Mm. Nej, men på det här sättet så kommer man då efter sig 15-25 år över i steg 2. Och nu speedar det upp.
Okej, för nu har det tagit, nu har vi varit på i, som du säger, 20-25 år.
Ja,
med det här, 15-20-25
år.
Ja.
Mm.
Sakta
underminera. Ja. Då tycker jag subversion passar med underminera. Ja. För man liksom håller på så här.
Mm.
Då kommer man in i fas 2.
Mm.
Som de kallar att man destabiliserar samhället. Då går man in aktivt.
Mm.
Och nu är det då personer som jobbar för KGB, i det här fallet i Sovjet, men som kanske har varit journalister eller utbytesstudenter eller välkomnats på olika sätt i det här samhället som nu befinner sig under subversion utan att förstå det, en sån process. Och nu har man haft dem som sleepers, kallas det. Alltså man har varit sovande, men nu blir de aktiva. För nu handlar det verkligen om att göra det här samhället instabilt.
Mm.
Destabilisera.
Mm.
Och hur gör man det? Jo, nu vill man bara ha konflikter. Det kallas att man radikaliserar folks reaktioner. Så man vill ha inte kompromisser och förhandlingar, utan man vill ha liksom ilska, vrede.
Motsättningar alltså.
Alla typer av grupperingar.
Mm.
Motsättningar och mycket mediauppmärksamhet runt det.
Mm.
Så att populationen liksom blir upptagen i sin uppmärksamhet.
Mm.
Och vad är det här för någonting? Och då kommer det också, gynnar man de här populisterna, alltså med enfrågepartierna.
Mm.
De försöker man och liksom underblåsa upp med dem och... Samtidigt när det gäller ekonomin till exempel, en radikalisering där man också ansamlar pengar hos vissa som blir extremt rika väldigt plötsligt, medan det i själva verket går mycket sämre ekonomiskt. Så plötsligt är den här jämställdheten, som ju i det kommunistiska samhället var ju liksom en idé, frihet, jämlikhet, broderskap. Det var ju franska revolutionens
ledordet.
Och då ser man att det här är urholkat, så det är inte det längre, utan plötsligt finns det oligarker och det finns väldigt folk som kan sko sig på de andras bekostnad.
Mm.
Vad säger du om det när du tänker på din?
Ja, nej, men jag tänker just det här långsamma som ändå, om vi ska tala om 2015 till 2025 25 år så är det faktiskt det som, om vi ska tala om Knutby som sekt också. Det tog ju faktiskt 20 år innan det löstes upp och det tog lång tid. Och det är precis som du säger, jag tänker det, först skapar man en stark en grupp som har gemensamt mål. Men man skjuter mer och mer in liksom då om man kallar det kultur eller om man vill kalla det skola eller lager eller vad det nu är för någonting, till att mer och mer bli vad överheten vill och bestämmer vad man ska tycka och tänka. Och så småningom så har man också på vägen fått människor som inte har förtroliga nära relationer som man pratar med varandra. Och plötsligt står man där i en self var och en, ensamma och ska hantera det här. Och så kommer man till.
Och då börjar man ju tvivla på sig själv.
Precis.
För att det går inte att vara övertygad och förstå saker och ting. Mm. Om man inte diskuterar med varandra och berättar. Jag tycker det här är konstigt. Och titta här, nu har jag, när du och jag träffas nu. Så ja, men nu den här Juri Besmenov för 40 år sedan. Så sa han någonting som jag tycker är ett tema som påminner om det vi har ägnat oss åt här. Mm. Och så liksom bryter man det mot varandra och du kan säga, nej men det där kanske inte jag känner igen idag eller det här. Och så det är ju så, man blir klok genom att man får ha det här öppna samtalet.
Ja, nej, men det är ju just intressant där att man under så lång tid skapar den här vad ska man säga, det här sköra samhället. Och sen när väl man kommer till den här punkten där man ska destabilisera det, då är det redan liksom, det krackelerar väldigt lätt.
Ja, så precis så är det. Eftersom, och det är därför det går så pass fort. Ja. Det går på ett par tre, fyra, fem år. Men det är ändå en lång tid. Det är svårt att märka när man är mitt inne i en sån påverkan. Men då kommer vi till punkt nummer tre. Och det är nu det händer. Nämligen en kris. Och den krisen vet inte det utsatta samhället att den här är förberedd sedan tidigare. Så nu går det riktigt snabbt. För när det här samhället är en kris, då finns det möjligheter. Det är ungefär som man tänker ett krigstillstånd, så har man undantagslagar, eller hur? Ja, men då har man undantagslagar och då för att i faran så ger man upp lite frihetsgrader frivilligt. För att nu krävs det av oss att vi lyder. För vi kan inte ha överblick av vad den här kriget eller den här krissituationen hade. Jag tänker till exempel, jag tänkte, vad kan det vara? Ja, men om vi, nu berättar ju Juri här om hur man har bearbetat USA och europeiska länder. Och då kan jag ju tänka mig att 1963 med mordet på presidenten John F. Kennedy på mörken på en gata. Men också några år senare, 1986, mordet på Olof Palme. Alltså samhället hamnar i en chock. Människor hamnar i en chock. Men inne i Sovjet kan man ju också se att det blev enorma förändringar som inte bara var till det bättre, för det gick så fruktansvärt fort när Sovjet och Warszawapakten sönderföll runt 1990-91. Att vilka krafter kunde då gå in egentligen? Och så förstås 11 september, attentaten mot World Trade Center, Pentagon och så där konstiga planet som försvann ner i Pennsylvania. Men man kan också tänka på, tänker jag nu, det vi har upplevt nyligen, med plötsligt är det pandemi och hela länder måste släckas ner och nu med kriget i Ukraina. Så att i de här faserna så är människor i förvirring och då har vi tydligen en tendens att börja se oss om efter en frälsa gestalt. Vem kan rädda oss liksom? Var kan vi? Och då sätter man in de här, då är det möjligt att sätta in de här riktiga insatserna när man så att säga tar över ett samhälle. Och då kommer det här uttrycket som jag tycker är så intressant, nämligen det sista stadiet, stadium 4. Det kallas normalisering.
Det har vi hört för.
Det har vi hört för.
Det är ju ett. Ja.
Och det här är alltså någonting som KGB använder som ett uttryck. Och han säger, det här är just också ett exempel på det vi sa inledningsvis. Att man vänder på ordets betydelse. För det är inte alls normaliserat, utan det har gått över i ett annat skede som inte alls är normalt. Nej. För befolkningen och kulturen i det här landet. Mm. Och han tar som exempel på 1968 när man tog över Tjeckoslovakien.
Men det är ju intressant att när någonting sker i samhället som är utöver det vanliga, en kris, så sätter man in de här krafterna. Då tänker jag, jag kunde inte låta bli att tänka på Knutby 2004.
Ja, det gjorde jag med. Jag väntade att du skulle säga
det. Nej, men jag tänkte inte på det innan när vi sa det, men nu när du, när du sa det nu, att då när mordet skedde, för då var det ju verkligen en kris. Och istället för att, som många kanske förväntade sig, att sekten skulle liksom spricka och folk skulle bara liksom dra sig därifrån, det här är inte klokt, här kan vi inte vara med, här har skett ett mord. Så istället så slöt ju man sig ännu mer samman och liksom vände sig till sina ledare som, just som du säger, räddare, frälsare. Visst, det fanns de som ifrågasatte också, men det var några få. Och det skedde en del.
De lämnade väl?
Fast det var också några inne i som bråkade till, liksom, men som sen lugnade sig också inne. Ja, det var det. Det var ganska hetsigt, ska jag säga, den här tiden. Men det blev liksom på något sätt en... ledarna tog ett ganska fast grepp, framförallt Åsa, och riktigt tog tag. Det var ju, sen var hon ju aktiv också de åren efter där, för att liksom sätta...
Jag tycker det är ett väldigt bra exempel på... i sektens begränsade grupp och hur ni också vände på gott och ont. Våld var gott. Man skulle i den inre kretsen slå varandra. Det var inte fel att misshandla sina barn. Jag får ju lyssna på det, de som barnen som nu är vuxna.
Mm. Bland vissa, ska vi säga.
Bland vissa.
Absolut inte alla som hade den
filosofin. Men ledarna sa så. Mm. Till de familjer. Det var inga ondsinta föräldrar. Mm. Men det här pågick. Mm. Så jag tycker det är ett jättebra exempel.
Ja, men verkligen.
Och sen tar man greppet då.
Ja. En lång process. Att komma.
Juri Vesmenov, han fick ju aldrig uppleva Sovjetunionens kollaps. Nej. Men jag tycker det intressanta är ju att redan de gamla kineserna visste hur det här går till. Mm. Och att det är det här som är egentligen det riktiga övertagandet, när man inte förstör så mycket infrastruktur, utan man får liksom ett land under sitt inflytande.
Och det, men det är intressant att han avslöjade att så här gjorde de, och att det fanns, kineserna hade redan 2500 år sedan, och vi kan ju bara tänka oss att det kan finnas på många fler ställen. Ja. Och sen pratar han väl också om just det här att när det väl var liksom krisen där, så var det antingen, vi pratade om antingen invasion eller civil war liksom.
Inbördeskrig.
Så att det kan vara både inne i
ett land, inne i landet
sker det här.
Ja, eller också invaderar man, så det, på ett utifrån. Eller annat sätt så ändrar man vad brukar det kalla regime change. Och sen tar det här landet, det här imperiemässiga landet som vill ta över kontroll över andra länder. Han beskriver också att man arbetade på det här sättet via KGBs internationella organisation i Europa förstås, men också i Sydamerika. Och det kommer man ihåg att det var väldigt starka krafter igång, där många länder var påverkade av kommunismen.
Ja, intressant. Sektstrukturer på väldigt stor hög nivå, ska man säga.
Storskala.
Storskala. Tack för idag, Rigmor. Punkt där och fortsätta nästa vecka. Och vi hälsar dig naturligtvis välkomna till vår Facebook-sida. Kika där, vi lägger ut lite foton och information. Och även på Instagram kan ni kika på oss och gilla. Tack för idag. Ha det bra så länge, så ses vi nästa.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.